Viola Malmberg är sekreterare för föreningen Fyra byar NOAK. Vad betyder nu egentligen den här förkortningen NOAK?
Egentligen har den en hemskt sån här enkel förklaring. Här fanns från tidigare en jaktförening som heter HAST. Och de tog första bokstaven från varje byanamn inom det här verksamhetsområdet som består av fyra byar. Så vi tog helt enkelt den andra bokstaven. Och då blev det NOAK.
Det var min idé. Jag tänkte att varför det vanliga är ju att man tar första bokstaven från byar och sånt här. Och då skulle det ha blivit fyra byar HAST, men det namnet var redan använt.
Det hade jaktföreningen ju lagt tassarna på det redan tidigare. Så.
Lever jaktföreningen fortfarande bra och mår väl?
Det gör den.
Berätta, varför slog sig fyra byar ihop? Berätta nu en gång till vilka byar det var.
Det är Andersby och Hummansby som fanns i Liljendal tidigare. Och sen då Tavastby och Kinnarby som fanns i Pärno. Nu för tiden är vi alla Lovisabor.
Men hur kom det sig att ni slog ihop era påsar?
Det är redan nog en gammal historia. Alltså det här är Hummansby folkskoledistrikt. Det vill säga att det fanns en gemensam skola för de här byarna. Och därifrån kommer det här samarbetet över byagränsen och över kommungränsen. Den finns alltså från tidigare.
Gubben NOAK är väl lite äldre än föreningen NOAK. Berätta hur ni kom till.
Egentligen så börjar med det att här fanns då en skola, ett lågstadium. Och det börjar se lite så där hotfullt ut att kommunen planerar att stänga den. Då tänkte vi att vi måste aktivera oss och det var egentligen ursprunget till att den här föreningen grundades. Vi ville bibehålla skolan, locka hit lite mera nya invånare och liksom på det sättet få finnas kvar här helt enkelt.
Och hur lyckades ni? Hur kom ni igång?
Vi kom nog igång ganska bra och vi fick lite tilläggstid, men att tyvärr så stängde skolan nog sedan ändå till slut.
Men föreningen NOAK, fyra byar, lades inte ned trots det?
Nej, vi hittar ändå lite andra verksamhetsformer och vi försöker till exempel vara en sån här länk till beslutsfattare och lite samla de här övriga föreningarna och på det sättet liksom ändå vara en sån här viktig instans här.
Det är liksom ett sån här byaråd, en byaförening för alla bybor i alla fyra byar.
Man kan säga ju att det är det som det handlar om ganska långt.
Vi är här nu i bygdegården. Vilken by är vi?
Vi är i Tavastby.
Och det hörs att det ekar här lite i det här kafferummet här och köket här intill. Det var några byggare, vad håller de på med?
De håller på att slipa och lacka salsgolvet. Så att det åter ska gå att till exempel dansa bra där om en par månader.
Vad används den här bygdegården till?
Det är egentligen ungdomsföreningen som upprätthåller den här föreningslokalen. Men den är i användning så gott som varje kväll här. Föreningarna har sina olika möten och evenemang här. Här är MI-kurser och den är så gott som varje kväll så finns här någonting på gång.
Men de här andra byarna och den här gamla skolbyggnaden, är de tomma?
Skolbyggnaden är nu för tiden i privat ägo. Att egentligen det enda som finns kvar som är kommunalt så det är daghemmet här.
Men fanns det föreningshus i de andra byarna tidigare?
Nej, det här är gemensamt för alla byar, den här lokalen.
Trots ansträngningar så lyckades ni inte rädda byskolan, men vad annat har ni lyckats med?
När vi började med att sätta upp så här anslagstavlor. Sen har vi gjort en byaplan. Nu har vi gjort en säkerhetsplan som vi fick färdig här på våren.
Vad är en byaplan?
En byaplan är en plan som egentligen berättar vad det finns här. Infrastruktur och bygden och liksom en helt sånt här ganska omfattande. Men samtidigt så ser den lite framåt också, att vad man liksom i framtiden ska syssla med och hur det ska se ut här.
Vad gör man med en byaplan?
Nå, inte vet jag vad man gör med det, men det är ett arbetsredskap kanske närmast.
Sen sa du säkerhetsplan, vad är det då?
En säkerhetsplan är en sån plan där vi liksom vill att det ska vara säkert att bo i våra byar. vägarna ska vara säkra, hemmen ska vara säkra. Den här föreningslokalen har åtminstone på gång en egen säkerhetsplan, så att när man kommer här så vet man hur man ska gå tillväga om det händer någonting. Och åldringarna ska känna sig trygga när de bor hemma. Den är ganska omfattande den också.
Vad ska hända med den här planen sen i praktiken då?
Vi har vissa sådana saker som vi försöker då förbättra. Vissa saker som vi håller koll på, som till exempel just det här med åldringsvården. Taxin som, servicetaxin som kör här och liknande. Daghemmet förstås. Brandkåren kollar att alla har sina de här brandanordningarna i skick och brandalarmen och liknande. En sån här uppföljning helt enkelt. Att är det någonting som vi ännu borde göra? Vägarna är ju en sån sak som vi talar mycket om här i de här byarna.
Talar, ja, det är många och små och ofta insnöjade och smala. Vad borde man göra åt vägarna för att de ska bli säkrare? Det här var ju tal om till exempel att Lappträskvägen, den är både krokig och folk kör för hårt.
Jo, det är liksom en sak. Underhållet är förstås en annan sak som vi försöker påtala, att vi ska få liksom, att vägarna faktiskt är plågade och framkomliga hela tiden. Så snabbt som möjligt, det förstår vi förstås att man inte kan jämföra det här med de här stora vägarna, men att inom skälig tid. Lappträskvägen är hemskt smal, där rör sig ganska mycket människor. Vi är ganska sportiga i de här byarna och så här, så man ska kunna känna sig trygg när man rör sig med cykel eller till fots där.
Hur är det med brandsäkerheten här i byarna nu när den ena FBK-avdelningen efter den andra har dragits in?
Vi har faktiskt en egen FBK här också, så att kanske vi kan känna oss trygga så till vidare.
Viola Malmberg, hur har byborna tagit emot den här byföreningen som grundades den 16.10.2002?
Jag tycker att mycket bra. Vi har olika evenemang, de är ganska välbesökta. Vi ordnar teaterresor, konsertresor liknande och vi tycker nog att vi har blivit välbemötta här.
Ska ni föra titta på Hindersbyboarnas bravader?
Inte föreningens regi, men att troligen kommer nog de flesta i varje fall att åka dit och titta på den.
Ja, de har valt att presentera Hindersbys historik i form av skådespel, men fyra byar Noak har valt en annan väg. Berätta.
Vi har nyligen gett ut en bok som heter Hummansbynejden som vi minns den. Och det är alltså inte en historik, utan det är faktiskt äldre personer som har berättat minnen från sin ungdom, från sin barndom, om hur det såg ut här förr i tiden. Hur man levde livet, både det här vardagliga livet men också lek och helger och liknande. Så att det är en ganska, vi tycker att det är en fin bok som innehåller mycket.
Trots att det inte är en historik så börjar ni ända från stenåldern.
Nå, här finns lite stenålders boplatser också, så att det där, men det är bara lite, vi kommer ganska snabbt i nästan nutid.
Det som jag tyckte att var intressant var när jag bläddrade här lite i början av boken, var de här bomärkena, vad är det?
Bomärken, det är alltså det som man i tiderna använde för att liksom visa den här gårdens tillhörighet, att istället för att man hade helt enkelt ett tecken som man använde.
Och alla kanske inte var så bra på det med skrivkunnigheten.
Inte heller, nej, att man då fick man ju ta till någonting som man kunde och då hade man sitt eget botecken.
Och här finns alla möjliga tecken och krumelurer och liknande. Här är någonting som ser ut som ett M och någonting som ser ut som en triangel. Här är en jude, kärna, Grimms, Anders, Abrahamsson, stumlägenhet. Här är någonting som ser ut som en jude, kärna. Och sen är här en asterix, Hugo Skall, Emil Lövdal, år 1885, skrev en sån asterix som sitt bomärke. Vad tycker du att det betyder för dagens bybor att ni har åstadkommit en sån här bok?
Jag tror att på den responsen som vi har fått, så man har tyckt att det har varit hemskt roligt, att det har varit ett stort och bra arbete, ett viktigt arbete. Att vi har faktiskt fått hemskt mycket respons på den, och enbart positiv respons.
Och nyinflyttade kanske inte känner till hur det var förr i tiden i de här byarna, så de har väl också glädje av det?
Absolut har de glädje av det, och dessutom behöver man inte tycka att jag har bott i de här byarna för att ha glädje av den här boken, att nu är den ju på det sättet mer sådär allmängiltig. Jag är själv till exempel nyinflyttad, jag har bott här bara 20 år, så att jag har hittat mycket nytt och intressant i den här boken.
Till exempel?
Just det här med bomärken, lite hur man levde på landet förr i tiden. Jag är uppvuxen i Lovisa, så det var ju lite annorlunda ändå än hur livet var på landet. Så att den är nog läsvärd.
Vad annat skulle du rekommendera? Här är många fina, trevliga bilder, både färgbilder, svartvita och gamla och nya.
Bilderna, ja, de tycker jag att är hemskt fina. Sen det här kapitlet som heter Dagligt liv. Det tycker jag är speciellt intressant just så här med tanke på hur det var förr. Om självhushållning och skolan. Bearbetning av lin finns här, ett kapitel som heter. Sen har vi kapitel 4 som heter Högtider, och det är också. Den tyckte jag själv också att var ett intressant kapitel.
Författare Roger Norrgård, men han har inte gjort den ensam. Hur gick ni tillväga?
Roger Norrgård har inga som helst rötter här. Han kommer från Österbotten och han studerade då vid tillfälle i Åbo. Vi funderade länge på varifrån vi skulle hitta någon lämplig person att göra intervjuer och sedan samla in det här materialet och sammanställa det. Och via Åbo Akademi fick vi då Roger på ett sånt projektarbete att göra det här. Och han var en alldeles utmärkt person. Han kom otroligt bra överens med människorna här och fick samla in så mycket material att från början var det säkert inte meningen att det skulle bli en så här tjock och fin bok, men att det liksom bara växte till sig.
Ja, hur arbetar ni bybor tillsammans, föreningsmedlemmar, med Roger Norrgård? Hur gjorde ni?
Roger var här några gånger den där första sommaren, och så intervjuade han olika personer som styrelsen då liksom visste att hade mycket information och gärna kanske skulle dela med sig. Och den vägen liksom samlar vi mest in det. Sen har vi också anteckningar från tidigare som bybor har gjort och så här. Men att en stor del baserar sig nog på de här intervjuerna. Mm.
Problemet med sådana här böcker om gamla tider är att de här människorna som minns, de dör så småningom bort. Så det är ganska bråttom ibland.
Det är nog bråttom, och innan vi kom igång med det här arbetet så hann det tyvärr nog sådana som vi absolut skulle ha velat ha med, så han går bort också under det här bokens tillkomst. Så tyvärr, så här är det ju. Därför borde man göra sådant här arbete i tid.
Så det är bra att intervjua och dokumentera och skriva ner själv eller någon bekant eller släkting eller någonting till både den egna familjen och släkten och byar.
Det har vi konstaterat, så här borde man ju göra, fast man kanske inte ens har någon tanke på att det ska bli något mer, men att någon gång kan det komma emot någon som har glädje och nytta av det, och om inte annat så kan man ju själv åtminstone sen då lite kolla hur det var, och barn och barnbarn i all synnerhet, när tiderna förändras ganska snabbt idag.
Och sen gamla fotografier och gamla fotoalbum, så vet jag folk som bränner upp den på äldre dagar och tycker att vad är det här nu att spara ett foto från den här sommarutfärden 1926?
Så här är det tyvärr, att gör inte. Det kan komma någon som behöver det och som de här fotona vill ha dem och som faktiskt har nytta och glädje av dem.
Ja, här finns ju ett sånt här arkiv i Lovisa med sådana hembygdsarkiv. Utnyttjar ni det också, att man kan föra material till det här arkivet?
Vi har nog inte någonting eget material där, åtminstone inte byaföreningen. Men vi har ju ett eget hembygdsmuseum här i byn också, så att en stor del av det här materialet finns ju också sedan där.
Så ni tar gärna emot om någon funderar på att slänga bort fotografier eller minnesanteckningar, så tar ni hellre emot dem?
Vi har nog gjort det en par gånger och sen då lite sålla och spara det som vi tycker att man inte ska göra av med.
Det finns ett kapitel i den här boken som handlar om smuggling, och ni har fortsatt på den traditionen här i byarna.
Vi har fortsatt med den, det smugglades, berättas det, genom skogarna bar man sprit i tiderna under förbudstiden här.
Kanske från Kabbe eller?
Eventuellt från, eller från Tesche, någonstans från skärgården i varje fall. Och den stigen finns egentligen ännu kvar, åtminstone delar av den. Så för något år sedan så, när vi insåg det här, så tänkte vi att det här skulle vara ganska roligt att återuppliva den här. Så där mera i motionssyfte, kanske inte nu för att bära sprit på den, men att i motionssyfte. Så vi har nu då trampat upp den, märkt ut den. Och tanken är nog att vi ännu ska göra den liksom ännu mer framkomlig och märka ut den. Och kanske lite sätta upp en slags tavlor om smuggeltiden och förbudstiden. Och så att man kan läsa där längs med vägen. Så att det är ett sådant arbete som vi ännu håller på med. Och som har varit hemskt roligt, och det har varit också ganska populärt att den här stigen har många gått här redan.
Om man vill riktigt pröva på hur svettigt det är att vara spritsmugglare, så borde man ju ha några åtminstone vattenfyllda kanistrar på ryggen.
Nå, vi ska se, kanske vi lyckas ordna det också sedan när vi kommer så långt.
Slutligen här, Viola Malmberg, det finns ju byaoriginal och personligheter i alla byar. Kan du berätta om någon sån person?
Oj, jag kan nog inte själv berätta om det, som sagt, eftersom jag inte ens är uppvuxen här, så har inte jag hört de här historierna. Men att här finns ett kapitel som heter Personer att komma ihåg. Så, de gamla berättade att då Karl Abbas sålde Lillkuggas hemman till den fattiga prästdrängen Karl Söderman, undrade någon om Söderman kunde leva där och klara sina skulder. Karl Abbas hade nog också tänkt på den saken och tänkt högt att om Söderman inte klarar sina skulder, så tar jag honom till min spannmålskar. Senare då Söderman hörde om vad Labbashusvärden hade sagt, blev han svarat: ja, nu skulle han Labbin ändå ha fått en bra dålig spannmålskarl om han skulle ha fått mig till sin spannmålskarl.